För ganska exakt 8 år sedan så hade jag filmkväll med en tjej som ganska nyligen hade vunnit hela Melodifestivalen. Denna tjej hade även tagit sig till topp 5 i Idol. Och ja, vi träffades genom gemensamma vänner och hade en härlig filmkväll. Hon var sprudlande, trevlig och väldigt begåvad inom det hon gör, alltså artist. Vem är det då jag pratar om? Jo, det är Anna Bergendahl. Och det är också hon som är veckans gäst i Nemo möter en vän, avsnitt nummer 246. Och det är ju alltid lite extra kul att ha gäster som man har en personlig relation till. Alltså gäster som man har en historia ihop med. Och det har jag ihop med Anna. Och det kommer vi givetvis att beta av i det här avsnittet. Det här är ett gratis avsnitt tillgängligt för alla. Och ja, jag hoppas ni kommer tycka om det här. Det var superkul att träffa Anna igen. Hon är ju verkligen sprudlande, positiv och väldigt, väldigt lätt att tycka om. Jag heter Nemo Hedén på Twitter och Instagram, och ni får supergärna följa mig där. Och vill ni mig något så finns jag på nemohedén@gmail.com. Ni får gärna följa podden också på Instagram. Den heter bara Nemo Moter, kort och gott. Om ni vill undvika mitt privata liv och bara vill ha koll på podden, då rekommenderar jag att ni följer det kontot. Ni får supergärna gilla podden på Facebook också. Där heter den bara Nemo möter en vän, kort och gott. Och bakgrundsbilden är en bild på mig och Stina Wolter. Ni får supergärna gilla den sidan, för den är ganska ny. Jag var tvungen att göra en ny sida här om månaden eftersom jag tappade kontrollen över det förra kontot. Så gilla bilden på mig och Stina Wolter så blir jag superglad. Alltså på Facebook. Den här podden klipps av Mats Palmgren och Samuel Rydén från PR Productions. Och nu ska jag nog sluta babbla. Nu ska ni få avnjuta detta gratisavsnitt med den bedårande Anna Bergendahl. Nu rullar vi igång.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja. Nemo, ja, det är Nemo. Nemo möter en vän.
Du vet att det här är debut för mig.
Är det så? Ja. Vadå, poddebut? Så det här är stort för oss båda.
Ja, och ja. Då det här, jag får inte hålla på att dricka kaffe eller någonting alls.
Alltså du får ju, jag kommer inte säga åt dig. Men ju mindre man äter och dricker, så desto trevligare lyssning blir det ju för folk.
Bra, känns nice.
För att mina lyssnare är lite av ljudfascister. Och de tvekar inte på att höra av sig med arga ord om folk äter och dricker i poddar.
Nej, okej.
Kommer du ihåg när jag hade Torkel Pettersson som satt han åt i podden? Och då fick jag typ såhär 14 mejl efter. Folk var galna.
Torkel.
Han har ändå en äta i podd aura.
Han har verkligen det. Han har det.
Välkommen till Nemo möter en vän, Anna Bergendahl.
Oui, tack.
Oui. Vad kul att få göra det här med dig.
Jätteroligt.
Mm. Hur är det läget?
Men det är bra. Kul att se dig igen.
Ja.
Jag minns att vi har träffats en gång.
Mm.
Vi såg en skräckfilm.
Jag tror att vi har sett 2 gånger. Att en gång var det film och en gång sågs vi ute. För att vi hade en gemensam vän ju i Jimmy Jansson.
Ja. Yeah.
Och jag hängde med honom en period. Det var så himla gulligt. Det var så här, typ, alltså jag levde rätt hårt då på den tiden.
Mm.
Stökigt liksom. Och han hade ju sån här hel ylle barnartist-aura som han ville typ få bort.
Ja.
Så han bara, hur ska jag få bort den? Ja, men jag ringer en stökigast i Sverige och hänger med honom ett tag.
Han turnerade ju också med Anna Bergendahl. Och då fick han inte bort den auran.
Nej,
nej.
Det var helt tvärtom.
Det var tvärtom.
Ja, ja, nej, men jag tror vi såg utan honom också. Men vi kollade på film, säger du?
Mm. Jag minns det var du och jag, Jimmy och min bästa vän Julia. Det var en skräckfilm.
Mm.
Sen minns inte jag var ute kväll.
Vilken film var det?
Nej, men det var någon skräckis, jag minns inte vilken.
Har ni kontakt än idag?
Jag och Jimmy?
Mm.
Nej, vi jobbar inte tillsammans, men jag tycker väldigt mycket om honom. Han är fantastisk.
Mm.
Jag sätter på honom ibland.
Mm.
Ja.
Han är mysig. Var han förband det, eller?
Nej, han var kapellmästare och lirade gitarr med mig. Och vi var ute på en lång turné som var väldigt, väldigt rolig. Jag var ju 18 år, hade precis flyttat hemifrån och vi festade rätt mycket. Och det var en av de roligaste grejerna jag har gjort den sommaren liksom.
Lyssnade du på Jimmy Jansson när du var liten?
Ja, jo, men det var ju den där gunga i Melodifestivalen och, fast, ja, och The Poets höll ju han på med, ja. Och då fanns det några låtar som var jävligt bra, minns jag, att jag tyckte.
What difference does it make if I still want you,
ah. Så
den,
jävla bra.
Ja, den var härlig, den var ju mer mello tror jag, jag tror det. Ja. Fan, vi måste nästan be Jimmy att lyssna på det här. Han kommer så glad. Jag googlade ganska mycket på dig inför det här och jag slogs av någonting. Det var väldigt mycket snack om den här kombinationen av artist och läkarstudent. Mm. Alla intervjuer var bara, hur kombinerar du det? Är du den sjungande läkarstudenten? Mm. Bara, gud, vad, vilken tråkig vinkel på sätt. Men jag måste också fråga då, är du klar med studierna?
Nej, nu har jag tagit en paus. Mm. Jag har gjort drygt 3 år av 5,5. Men nu blev det väldigt mycket musik. Det gick fantastiskt med den här låten Ashes to Ashes Melodifestivalen och jag behövde ta en paus. Det satt långt inne för jag är väldigt prestationsinriktad och tänker hela tiden att jag kan klara hur mycket som helst. Men det blev för mycket så jag fick ta en paus.
Men är ambitionen att återuppta studierna?
Absolut, absolut.
När karriären börjar dala eller?
Absolut.
Fan vad deppigt.
Om några månader när det börjar dala. Nej, men jo, men det är en vanlig fråga och de brukar också fråga, vad ska du välja? Vilket jag tycker är en ganska konstig fråga 2019, att jag måste välja vad jag ska bli. Och att det ena utesluter det andra automatiskt. Och att jag, visst, eller folk tror att jag skulle aldrig kunna göra båda. Men min ambition är verkligen att göra båda resten av livet. Och kanske jobba deltid som läkare och fortsätta skriva och turnera. Och, mm.
Om inte annat så är det ju världens lyx att ha liksom ett läkarjobb att falla tillbaka på. Det är ju grymt.
Absolut.
Du är väl ute nu? Är du ute på turné just nu?
Ute på turné nu. Ja. Vi kom hem igår från en sväng som var tuff. Vi åkte upp till Härjedalen, Lillhärdal, och gjorde ett gig. Och sen åkte vi bil ner till Kapellskär och sov i bilen. Det var ju sån här, man sov 3 minuter åt gången innan man skulle byta ställning eller liksom bilen guppa till. Och sen över till Åland. Och gigga där och sen hem på båten och sova på båt. Och det blev, jag tror det blev 5 timmars sömn på 48 timmar, så jag är fortfarande lite, sådär, lite trött. Mm.
Men hur är turnélivet just nu då? Är det liksom vilt och party eller är det mest att göra jobbet och åka hem och chilla?
Det är inte alls lika vilt som det var när jag var yngre.
Med Jimmy.
Med Jimmy. Alltså, men nej, alltså, vi festar inte på det sättet längre. De jag åker med är ganska mycket äldre än mig och en del har ju barn. Och, så det blir några öl och lite gött snack och någon vild kväll kanske. Men det är ganska lugnt i övrigt. Och, en väldigt, väldigt roligt att få komma ut och träffa publiken. Och det är fantastiskt när folk sjunger med i låtarna. Och, mm.
Du, för de som inte har stenkoll på dig och vem du är och sådär, så har vi en liten faktaruta här i början.
Mm. Nu är det dags för en faktaruta.
Namn?
Anna Bergendahl.
Ålder?
27.
Du började fundera lite där.
Ja, vad jag göra. För min pappa tror att jag är typ 28, 29 och så var jag tvungen att tänka efter själv. Nej, men 27 är jag fortfarande.
Mm. Ja. Familj?
Sambo. Mm. Och sen har jag 3 syskon och mina föräldrar som lever tillsammans i Sörmland.
Yrke?
Artist, låtskrivare.
Bor?
Stockholm.
Bästa artist som Idol har fått fram?
Om vi bara sa sångare eller sångerska så skulle jag ju säga Loreen. Nu får jag tänka efter här alltså.
Vi har tid.
Ja. Men jag gillar ju Måns också. Och hans mellolåt och det han gör. Ja, Måns och Loreen kanske. Mm.
Paradrätt?
Risotto. Mm. Mm. Lite vitt vin och svamp.
Mm. Vad missbrukar du?
Snus.
Mm. Jag ser det. Mm. Hur mycket snusas det?
alltså, när jag har en strukturerad vardag och pluggar så är det mycket lättare att dra ner på det. För då tar jag, om det är 2 timmars föreläsning så tar jag en i början av föreläsningen och sen är det paus. Och sen tar jag en till för nästa timme. Och så kanske jag snusar 8 stycken om dagen. Mm. Men det här turnélivet och låtskriveriet när man sitter i sessions, då är det ju ut med den gamla och sen direkt in med den nya.
Tyvärr. Vad kallar man det? Kedjesnusen?
Ja, det är verkligen så.
Så vad går det en dos om dagen?
Ja, det gör det.
Ja. Men det är ändå sådana där ljusa, va? Som inte rinner brunt ner, va?
Ja, det är bra. Min kille kör lössnus, men han lyckas hålla det väldigt rent ändå. Ja. Han är proffs.
Ja, men precis. Ingen tur att han har funnit en tjej som snusar också. Då.
Ja.
Favoritdel i Stockholm?
Jo, men det är ju Söder. Det är ju det. Jag känner mig hemma här. Vi var häromdagen i Gamla stan och då känner man sig som en turist. Det är kul också att gå där och hitta gränder som man aldrig har varit på. Men så promenerade vi tillbaka till Söder och då känner man sig som hemma.
Fan, jag kan ju ändå fråga dig när jag ändå har en Stockholms tjej här framför mig som borde ha koll på restaurangvärlden i Stockholm.
Mm.
Jag ska ta ut min tjej på en månadsdags restaurangkväll på fredag.
Ja, ni är tillsammans igen.
Ja, vi är ju det.
Yay!
Ja, det är så fint. Det är härligt. Det är som en saga.
Ja.
Vilken är Stockholms mest romantiska restaurang?
Vi var på 3-årsfirande på Mosebacke. Och då hade de en helt vegetarisk meny. Det har de inte längre, men den var så bra. Och solen gick ner över Söders höjder och det var superromantiskt. Vi tog hela menyn och vin och så måste backa.
Ja, men då måste ju vädret vara nice, va?
Ja.
Jag får kolla upp SMHI sen.
Ja.
Vilken egenskap hos dig själv har du svårast för?
Jag tror i... Som artist så i intervjuer och sådär så måste man vara ganska korrekt och PK för att framförallt när man är med i något stort tv-program, Mello eller Idol, så allting misstolkas och blåses upp till saker som man inte alls menade. Och då måste man vara, man måste vakta sin tunga. Och då tror jag att jag kan tolkas som nästan... pryd, men jag är egentligen verkligen inte det. Och ingen människa som är rolig säger ju att den är rolig, men jag är egentligen ganska rolig och det tror jag att mina kompisar tycker och min sambo. Och, men det kommer aldrig till uttryck så, alltså i min artistroll, för att jag måste vara väldigt korrekt just för att inte misstolkas.
Men kan det inte vara lite trist att begränsas på ett sånt sätt?
Det är väldigt tråkigt. När vi gör live-gig och sådär så känner jag att jag kan vara lite mer fri i det jag säger. Och när jag vet att det inte är några journalister där. Och
då... Typ mellansnack och sådär.
Exakt. Mm. Då kan jag vara lite mer som jag egentligen är och vara lite konstig och förhoppningsvis rolig och sådär. Men om jag intervjuas och lite grann nu också så vet jag ju att saker kan smälla på ett sätt som jag inte menade.
Ja, det där är intressant, för det är ju verkligen så att ju mer folk man når ut till, desto mer måste man passa sin tunga.
Mm.
Det är ju skittråkigt egentligen.
Mm.
För att det är, för mig personligen känner jag så att det är ju en anledning till att det man gjorde blev stort. Och då vill man ju inte ta bort en del av sig själv, som man måste typ göra, framförallt i just poddsammanhang. Det blir ju konstigt, för att jag fick en mail häromdagen, det var någon som skrev så här: du sa det här och här i avsnitt 4 och 5, det kan du inte säga. Jag bara... sa jag det där? Och så här, riktigt sjuka och grova saker liksom, som jag aldrig skulle säga idag.
Okay.
Men det är så här, man förändras ju för man måste på något sätt.
Ja, visst.
Och det är ju på gott och ont verkligen.
Ja, men känner du att de som du intervjuar, att en del är lite hämmade på det sättet? För jag har ju sett, du får ju löpsedlar och sådär på dina intervjuer. Och tycker du att folk håller tillbaka?
Det där slog ju verkligen över. Alltså det var som att först var ju... Alltså jag tror att poddens styrka var att jag inte var någon journalist och att folk kom hit och öppnade upp sig för att jag var så transparent. Och det blev så här ett samtal och alla var så himla öppna och det blev löpsedlar och hej och hå. Sen så var det som att det blev så mycket löpsedlar och press så att folk kom hit och visste om det och blev begränsade på grund av det istället. Så det liksom var som en peak och sen så bara slog det över.
Okay.
Och det var lite synd, för att hela min grej var ju så här: folk kan slappna av här och jag är ingen journalist, jag gräver inte. För det är inte min grej att gräva, jag gillar inte det. Jag vill att folk ska öppna sig för att de känner sig trygga med mig. Och så var det länge.
Mm.
Men sen så blev det som att de bara... Just det, alla kvällstidningarna har ju stenkoll på din podd.
Mm.
Så då måste man hålla igen på grund av det.
Ja.
Så det är lite synd.
Ja.
Men det är väl så det är.
Ja, det blir Anna om missbruket nu då.
Ja. Absolut, vi kommer till det.
Fan, tar dem om de skriver det.
Ja, precis. Du får göra som, vem fan var det som sa det? Jag tror det var Steffo Törnqvist som jag intervjuade för några veckor sedan. Och han sa så här i början av podden: allt jag säger ska tas med en nypa salt, för jag ljuger en hel del. Det är som att han liksom så här safear. Det är som Micke Persbrandt döper sin bok till Så som jag minns det.
Det är också bra safe up.
Men då kan man liksom skriva vad som helst sen. Ja, ja. Så det bara, kanske, kanske inte. Så vi kan säga den här podden då. Det kanske är som vi säger.
Exakt, det är som jag minns det.
Som Anna minns det, det är skitbra. Men du är ju Stockholms brud, eller hur?
Jag är född här, men jag är uppvuxen i Sörmland.
Ja, men hur många år bodde du i Stockholm?
Ja, alltså något år bara. Sen flyttade vi ut till Sörmland och så är jag uppvuxen i Katrineholm och Nyköping.
Jag vet att du kom från Nyköping när du sökte Idol. Mm. Och jag vet att du är född i Stockholm. Mm. Men de där åren i mitten där har jag ingen koll på. Det finns inte så mycket om det heller på internet.
Nej, och katrineholmarna själva... alltså, det är Nyköpingstidningarna som skriver om mig för det mesta. Sen tror jag att Katrineholm har glömt mig lite. Mm. Men jag bodde där från... ja, några år där... dagis och lågstadiet och mellanstadiet flyttade jag till Nyköping.
Men du är född i Hägersten?
Ja.
Och varför flydde ni Stockholm?
Vi har haft... min mamma hade ett äktenskap innan hon träffade min pappa. Och jag har två syskon från det äktenskapet. Och han bodde i Sörmland. Och det var lite sådär pussel för att få ihop det. Mm. Och det var därför de ville komma... mamma ville komma närmare barnen och det skulle bli lite lättare med allting.
Men okej, så vad är det för uppväxt du kommer ifrån?
En väldigt trygg uppväxt. Har nog inte så mycket att klaga på. Min mamma var hemma mycket under min uppväxt och hjälpte oss barn med allting. Hon har haft visat väldigt mycket omsorg och stått för allt det praktiska. Liksom. Jag minns att hon... men det låg alltid kläder framme på morgonen tills jag var ganska gammal och hon borstade mitt hår och det var så här matsäck och intyg till skolan. Och hon visade kärlek på det sättet, vilket jag kan se idag var hennes sätt att visa kärlek. Och min pappa har jobbat väldigt, väldigt mycket som läkare och varit borta väldigt mycket. Och när jag var liten så minns jag att jag var väldigt ledsen över det. Jag ville att han skulle vara hemma mer. Men när han väl var hemma så... han är ju min bästa vän och min stora förebild och visade väldigt mycket kärlek på ett annat sätt än min mamma genom... att vi har haft så himla mycket gemensamt och...
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jag har alltid känt en väldigt stor trygghet i honom och hans kärlek. Och jag kan inse nu när jag är vuxen att min mamma gav lika mycket trygghet fast på ett helt annat sätt.
Mm. Det låter nästan som att din pappa gav mer känslomässig trygghet.
Exakt.
Din mamma var lite mer ytligt kanske.
Inte
ytligt kanske.
Nej, men hon visade det på ett helt annat sätt. På att allting var uppstyrt. Och,
ytligt låter så negativt.
Ja.
Men du förstår vad jag menar. Alltså kanske lite så här, mer ordningsamt.
Exakt, och på ett sätt som man inte märker som barn. För allt bara funkar och man förutsätter att allt... att allt är fixat och sådär. Men nu så inser jag ju att hon ställde upp väldigt, väldigt mycket för mig. Och gör det fortfarande. Ställer upp otroligt mycket för alla sina barn fortfarande. Mm. Och är väldigt, väldigt bra föräldrar.
Mm. Hur många barn har hon?
Hon har fyra, alla fyra. Och sen födde hon ett femte barn som dog när han var ett år. Det är alltså min äldsta bror. Mm. Som jag aldrig träffade. Som skulle varit drygt 40 idag.
Vad hände... där.
Han dog han hade flera medfödda fel på hjärtat och dog när han var ett år. Så det har ju också hängt med oss syskon. Hans närvaro har alltid funnits faktiskt och pratar om honom då och då. Mm. Och ett väldigt stort trauma för min mamma såklart. Mm. Och ja, men han finns med. Ibland säger jag att jag har 3 syskon, ibland säger jag 4, om jag orkar förklara.
Mm. Gud, det där är typ ett av de svåraste moraliska dilemmorna som finns tycker jag. Det här med att vad skulle man göra om man skulle få barn och man såg att liksom, barnet hade någon hjärtfel eller någon tung funktionsnedsättning, någonting sånt där.
Mm.
Alltså, för det känns som att man vill ju vara den här storsinta människan som bara, det spelar ingen roll, jag skulle älska min barn lika mycket. Men så finns det aspekten att, okej, jag kommer vara låst hela mitt liv.
Mm.
Och den kanske bara lever i 15 år, jag förstår vad jag menar.
Mm.
Så det är typ, jag har tänkt på den här frågan jättemycket och jag har aldrig kommit fram till någonting.
Nej, och det nu när vi har alla de här testerna som man kan göra innan barnet är fött, det blir också svårt. Okej, men om vi får beskedet att det är stor risk för Downs eller så, hur gör vi då då?
Mm.
Och ska man välja bort alla de barnen?
Mm.
Och hur är det egentligen att ha ett barn med Downs? Det finns ju många som kan gå i god för att det blir ett hem med väldigt mycket kärlek och närhet och att det kan bli ett väldigt bra liv ändå, även om det är väldigt tufft. Så i och med, ja, men jag då som håller på mycket med medicin, i och med den utvecklingen så får vi också väldigt stora moraliska frågor att ta ställning till.
Nu var det väldigt tungt här, känner jag.
Ja.
Ofrivilligt tungt,
ja.
Det var mysigt också.
Ja.
Vart var vi någonstans? Vi pratade om din familj och din uppväxt. Och du och dina syskon då, vad har ni haft för relation genom åren? Har ni varit tajta eller hur har det sett ut?
Alltid väldigt tajt.
Mm.
Ja.
Det känns som det. Tajt jävla familj alltså.
Nej, men vi har ju haft... Klart att vi har bråkat. Jag har bråkat väldigt mycket med min mamma. Jag har bråkat med min pappa. Så som det blir. Och skilsmässoupplägget har ju varit tufft såklart för oss alla. Men vi älskar varandra. Har alltid gjort. Jag har alltså... Jag tycker så himla mycket om min familj och mina syskon. Vi ses väldigt mycket. Jag har alltid haft det väldigt bra.
Mm.
Sen är det klart att mina halvsyskon då, eller vad man ska säga... det är klart att det är tufft att ha skilda föräldrar. Och allt som det innebär. Men vi är väldigt tajta. De har barn, alla 3 nu. Och vi har haft det väldigt bra.
Hur var du som barn?
Väldigt lillgammal. Väldigt lillgammal. Och hade väl perioder då jag hellre umgicks med vuxna än jämnåriga. Satt med länge på middagar som mina föräldrar hade och älskade att lyssna på samtalen och flika in och argumentera. Och vi har alltid haft väldigt mycket debatt och argumentation i min familj. Något som... Men när man har kompisar hemma eller som min sambo då, första gången när man umgås tillsammans så kan det kanske komma som en chock, för det kan gå ganska vilt till.
Och det är högt i tak.
Det är det, och vi tycker väldigt olika. Vart började jag någonstans?
Nej, jag frågade om man är tajta med familj och hur du var som barn. Och så.
Ja, precis. Nej, men väldigt lillgammal och jag vet inte var det kommer ifrån. Men när jag var liten så ville jag verkligen bli vuxen. Och drömde om att få träffa en man och skaffa barn. Och det var det jag lekte väldigt mycket också, att vara vuxen. Och när vi lekte de där lekarna så var jag ju alltid typ 26-27 i fantasin. Vilket jag är nu. Och jag vet inte om jag känner mig vuxen än, men... Ja, jag var väldigt lillgammal och det kunde vara svårt med jämnåriga, faktiskt. Det var väl först när jag började högstadiet som jag fick riktigt nära vänner som jag är vän med än idag. Innan dess så tror jag att jag tolkade som kanske lite att jag trodde att jag var för mer än andra och lite sådär höga hästar kanske. Jag vet inte var det kom ifrån, men jag... Ja, väldigt lillgammal.
När du var, säg, 12-13 år och tänkte på livet och tänkte på vad du skulle bli när du blir stor och så här. Var det bara musiken som fanns då, eller fanns det också, eller var det mycket tankar på, var det självklart att det skulle vara som pappas linje också?
Ja, det var det. Det var det faktiskt. Jag hittade
det är
någon...
märkligt jobb att ha så mycket som dröm där. Narkosläkare ska bli när jag blir stor.
Ja, det är lite märkligt kanske. Men när jag hittade någon sån här uppgift från lågstadiet där man skulle skriva vad man gjorde 2020. Och då var det just det att jag precis hade fått mitt första jobb som läkare efter sångkarriären. Efter några framgångsrika år på Wallmans salonger stod det. Det var det största jag visste på den tiden. Och... ja, men jag har alltid haft de två stora drömmarna.
Fint ändå.
Mm.
Ja. Du, skulle du säga att det finns några speciella händelser under din uppväxt och barndom som har format dig extra mycket? Några vändpunkter eller någon revolt kanske, eller något trauma eller någonting som har verkligen liksom satt sina spår hos dig, som har gjort att du blev den du är på något sätt?
Jag har alltid och är fortfarande rädd för döden. Och det tror jag kommer ifrån den här äldsta brodern då, som dog när han var väldigt liten. Och en moster som dog i cancer när hon var väldigt ung. Och lämnade efter sig 3 barn. Alltid varit rädd att det ska hända mina föräldrar någonting. Och jag minns att jag... Mycket magiskt tänkande och sådär. Och när mina föräldrar åkte iväg så bad jag alltid en bön till någon. Så här, att det inte skulle hända någonting och... Rädd för att göra mig själv illa också. Aldrig liksom klättrat i träd. Alltid haft hjälm. Varit rädd för att skada mig. Och varit rädd för döden. Det har ju naturligtvis format mig. Och kanske gjort mig intresserad av medicin också. Eftersom jag är så rädd för döden. Och varit nyfiken på det. Varit nyfiken, väldigt nyfiken på sjukdomar. Och... hur illa det kan gå och varit fascinerad av det samtidigt som jag har varit väldigt rädd för det.
Mm. Mm. När var första gången du förstod att du var väldigt bra på att sjunga och att du var liksom att det fanns i dig det här med artisteriet?
Ja, men när jag var kanske 6-7 år så hörde jag Tracy Chapman för första gången och sen försökte jag liksom härma henne i flera år. Och jag tror att det finns kvar i mig än idag lite av hennes röst. Och någonstans där så sa... Ja, det var säkert min pappa som sa till mig att jag kunde sjunga. Och sen tror jag att jag var 7 år när jag sjöng för publik första gången. Och det var på en familjeresa i England. Och jag sa till min pappa att... vi var i någon kyrka och det fanns en pianist där och jag sa till honom, snälla kan du inte fråga om jag kan sjunga My Heart Will Go On från Titanic som var min favorit då. Så fick jag göra det och sen fick jag applåder, enligt min pappa stående ovationer, men det var förmodligen bara helt vanliga applåder eftersom jag var 7 år och ganska, de tyckte nog jag var ganska söt och modig som vågade ställa mig där. Ja, nej, men då minns jag den responsen i alla fall och känslan av en applåd och känslan av, ja men... tystnaden när man sjunger, om man sjunger bra, att folk lyssnar. Det är ju väldigt bekräftande och väldigt stort. Mm. Så det är väl det första minnet där i England. Ja.
Du var ju endast 16 år när du sökte Idol. Alltså, när jag tänker på 16-åringar idag, då tänker jag på små, små barn ju. Men,
jag med.
Ja, men det är ju verkligen en märklig tanke. Ja. Alltså, men... Och när du gick in på audition där, för jag såg den audition nu på morgonen här när jag satt och skulle göra mig redo inför det här. Och du går ju in med ett ganska gott självförtroende ändå och säger så här, men jag skulle gärna vinna tävlingen och ha en unik röst och så här.
Ja.
Men sen så när du får responsen så är det som att du ändå inte fattar någonting. Du blir helt chockad.
Ja, jag märker ju på mig själv när jag ser det där klippet att jag är väldigt nervös. Jag skakar på rösten och jag minns att jag hade frågat min mamma, men vad ska jag säga? De kommer ju fråga varför jag ska vara med i Idol. Då sa min mamma, säg att du har en originell röst. Och det är det jag säger också. Jag har en väldigt originell röst.
Just det.
Men backstoryn är att jag hade sökt samma år i en annan stad. I Göteborg sökte jag först med en annan låt. Och då är det ju en förjury som man träffar först.
Just det.
Och de sa att det inte räckte. Och därför trodde jag verkligen att det räcker inte. Jag får hålla på hobbynivå.
Mm.
Men så var det någonting som sa mig att jag skulle prova en gång till. Så då tog jag med mig gitarren, bytte låt. Och Så jag trodde verkligen inte att jag hade det. Så det var det som gjorde att jag reagerade på det där sättet. Men jag kände att jag var ändå tvungen att gå in med det och låtsas som om jag ändå var tvungen att sälja in mig själv på något sätt. Så det var, hade jag inte haft den där refuseringen någon vecka, någon månad tidigare, så hade jag ju inte reagerat så där, tror jag inte. Mm.
Men så din första casting, då var det alltså utan gitarr?
Ja.
Vilken låt var det?
Out of Reach av Gabrielle från Bridget Jones dagbok, är väl den med i, tror jag.
Klassiker.
Ja.
Men det är så intressant det att du säger att du sökte några veckor tidigare och blev nekad. För att i såna här tider som just nu med han Chris Clefford som har sökt fem olika år och både svenska och amerikanska, får jättemycket kritik för det och för att det är så här, men du mörkar din historia. Det du säger bekräftar egentligen bara att det är ganska många som har sökt flera år, och det är liksom ingen stor sak egentligen. Det är bara det att det kanske inte nämns i själva programmet så ofta.
Nej, de vill väl kanske inte, de vill väl få tittarna att tro att juryn går igenom 5000 per dag, eller vad det är.
Är det någon som tror det ens?
Ja, jag vet inte. Jag vet inte.
Hur många var den här prövojuryn då, första?
Jag minns att, jag tror det var tre också.
Och vad är det för människor?
Jag vet jag inte. Jag, det kanske var producenten, fast jag vet inte om han skulle gå igenom flera tusen, eller hon. Så jag vet fortfarande inte vilka människor. Kanske var någon skivbolag, representant. Det var ju, tror det var Sony på den tiden som var involverade i det där. Mm. För de har ju också anledning att engagera sig i det där. Och säkert någon skivbolagsrepresentant, någon representant från TV4 och någon mer.
Mm. Vad minns du tydligast från Idol-äventyret? Var det liksom, var det endast positivt, tycker du?
Nej, det var det ju inte. Som du säger så, idag ser jag på 16-åringar som barn. Vilket de är också, juridiskt. Och jag bodde i Stockholm då i 2 månader eller vad det blev på hotell. Och träffade inte min familj så mycket, utan det var ju bara väldigt hårt jobb. Och över en natt så blev man ju rikskänd, i alla fall i min generation. Alla kollade ju på Idol då. Så det där blir känd över en natt och sen stå och göra live-tv varje fredag och få kritik i live-tv. Och jag fick, det är många som får, men jag fick också ganska tuff kritik ibland. Och så mycket som man aldrig har varit med om förut och så mycket som spelar in. Det är inte längre att bara ställa sig och sjunga rätt upp och ner, för det, alla som går vidare i Idol kan ju göra det. Men det är liksom allt ifrån att ljudet ska funka och man har aldrig haft sådana här snäcker förut. Och det är tv, det är flera miljoner som tittar och man är ett barn och man får ganska tuff kritik i live-tv. Så att, jag grät ju mycket i live-tv och var ju supernervös när de skulle berätta vilka som hade gått vidare. Och ja, men var väl lite av en drama queen fast med rätta, för att det var ju jävligt tufft. Men jag minns att jag, och i efterhand så skäms jag lite grann för att jag grät så mycket i live-tv. Men det bara, det kom.
Vilket det skämmas för, det är fint ju. Äkta känslor,
ja,
det är det
jo,
TV vill ha.
Det är det de vill ha. Ja, och det
vad
vet
lärde du dig mest från det äventyret?
Jo, men man fick ju, det var ju som en crash course, en intensiv kurs i tv och media och att vara artist. Mm. Och vi fick ju göra liksom allt det som riktiga artister gör. Live-tv, signeringar, livespelningar, intervjuer. Man blev ju väldigt mediatränad på kort tid. Och det var en fantastisk skola, som alla säger. Det är ju verkligen det. Det är som en artistskola egentligen. Och lärde mig väldigt mycket. Om jag skulle göra om det så skulle jag gjort väldigt mycket annorlunda. Jag skulle sagt senare. Jag skulle ha bestämt mig mer för vilken typ av artist jag ville vara. Ja, Idol att tacka för väldigt mycket, men det var ju också väldigt tufft och har satt sina spår i mig. Och man blir folkskygg, väldigt självmedveten. Man tänker att alla på tunnelbanan tittar på mig nu och behöver inte alls vara så. Ja, men lite sådär paranoid och väldigt självmedveten.
Mm-hmm. låter ganska negativt.
Nej, men nu sa jag många positiva grejer också.
Ja, det tycker jag. Var det någonting som hände under din säsong som de klippte bort? Alltså under själva, jag vet inte, castingprocessen, eller någonting som var liksom, blev galet, eller någon som mådde för dåligt, eller var det någonting som du märkte som inte tog med?
Inte vad jag minns.
Det är nu du ska komma med världens gossip här ju.
Ja, har jag ingen gossip? Jo, det har jag.
Berätta.
Men det kan jag inte berätta.
Men, snälla.
Nej, jag kan inte.
Du var ju samma säsong som han, Lars, eller hur?
Ja.
Och han, det var väl någon gång där han bara fuckade ur på, för att han blev så jävla sned på låttemat, va? Var det inte så? Och han kom in och bara kör här, det börjar verka kärlek banne mig, och bara drev med produktionen, var det inte så?
Jo, visst var det så.
Visst var det, han blev skit, och Jorin blev tokig för att han inte tog det seriöst.
Just det.
Och jag tänkte att du kunde ha lite mer information om det kanske.
Alltså det är så jäkla länge sedan och,
men du minns det här?
Jag minns det här nu när du säger det.
Han sjöng ju knappt, han kom in med någon konstig kostym och några svarta glasögon och bara stod och dansade och bara flamsade. Och man såg hur Hussa Bagge och Andreas Karlsson bara himlade och blev typ skitsned.
Jo, och jag minns att han också var sned på att alla tjejer åkte ut först.
Mm. Fint ändå,
ja,
på något sätt.
När han åkte ut så minns jag att han sa han sa någonting, jag hoppas att Anna eller Alice tar det här, för då var det bara vi kvar som var tjejer. Han är en väldigt fin människa. Men ja, jag minns när du säger det. Men allting är som en dimma. Och även Mello 2010 och Eurovision är som en dimma för mig. För det är så otroligt mycket intryck. Och det går inte att minnas 5% av det som händer. Men skulle jag se om säsongen, om det finns någon DVD någonstans, så skulle jag säkert minnas mer. Men jag kan verkligen inte... Jag kan säga kanske 3 låtar som jag gjorde under 2 månader. Alltså,
det är sant.
Ja.
Ja. Ja, men fan, shout out till fina Lars.
Shout out Lars, vad gör du idag?
Ingen aning.
Vad gör han?
Han var väl från Gotland, va?
Ja, så han det.
Han hade väl också en sån här otrolig edition, tror jag.
Jo, han sjunger jävligt bra. Väldigt originell är han ju.
Ja, men fint då...
Jo, det var en tjej som svimmade i live-tv också.
Ja, men vad fan. Du sitter ju på stories här.
Johan Palm.
Det var ingen tjej.
Nej. Men det handlar om Johan Palm.
Ja, det är ändå kul. Det var en tjej som svimmade. Johan Palm, man bara, jaha. Men för all del, långt hår, absolut. Men, och inte i målbrottet. Men det räcker inte för att göra
det
till någon tjej.
Okej då.
Jag trodde ju han var tjej.
Fan, det jag trott hela tiden. Är han kille?
Ja,
nej, han hade något fan där som... Hon var alltid utanför vårt hotell. Alltså, han hade ju tjejer efter sig utan helvete. Det var alltid tjejer utanför vårt hotell som skrek så fort han kom ut. Och då var det en tjej som... Hon skrek så mycket under hans framträdande att hon fick ju syrebrist och svimma. Hon svimmade i live-tv.
Ja, du ser. Det är vissa flickidoler man kanske inte riktigt förstår. Och han är nog en av dem, alltså. No offense, with all due respect to Johan Palm. Men ja, jag fattade aldrig grejen riktigt.
Nej, men du är inte tonårstjej heller.
Det är jag inte.
Nej.
Precis. Bra poäng. Tiden efter Idol då, fram tills Mello 2010. Det är ändå 2 år där nu, va? Eller 1,5 år i alla fall. Vad hände de åren och den tiden? Och vad gjorde du då?
Jo, men då är man ju låst i ett skivkontrakt under 1 år, tror jag att det var. Och då är det ju skivbolaget som bestämmer om de vill göra någonting eller inte. Och i mitt fall så ville de inte göra någonting. Men
så
då...
man är låst även om man inte får göra en platta?
Så minns jag det. Expressen och Aftonbladet får göra sin research på det här om de ska smälla upp det här. Men så minns jag det, att kontraktet såg ut så. Och då gick jag tillbaka. Jag gick ju på gymnasiet då och var borta 2 månader. Sen kom jag tillbaka till skolan och tog igen det jag hade missat. Och har alltid varit en pluggis och satsat väldigt mycket på det. Så då gick jag bara tillbaka dit. Och var skönt att komma tillbaka till ett sammanhang som jag kände mig mycket tryggare i. Och mina kompisar och mitt liv där i Nyköping. Och så dröjde det väl ett år och det där kontraktet gick ut. Och det visste Bobby Ljunggren att det hade gjort. Så kring ett år där så ringde han mig. Och jag satt nere i Gillestugan i vårt hus och jobbade på något skolarbete. Och han ringde hem till vår hemtelefon som man hade då på den tiden. Och hej, du Bobby Ljunggren, vet du vem jag är? Känner du till mig? Och det gjorde jag inte. Jag visste inte vem han var, för jag brukade inte titta på Melodifestivalen. Så jag låtsades väl att jag visste vem han var. Och han sa att han hade en demo som han ville att jag skulle prova att sjunga på. Så jag åkte upp till Stockholm för första gången själv. Tog fel tunnelbana, kom jätteförsent och var helt fel start. Och sen sjöng jag in This is my life. Och då ville de signa mig, hans skivbolag. Och det är de jag jobbar med fortfarande, än idag. 11 år senare. Mm. Ja, 11 år. Ja.
Mm. Det är ju fint.
Ja, det är jättefint.
Ni är varann lojala.
Det är vi.
After all those years.
Yes.
Ja. Men vad är... Nu sa du visserligen nyss att du har svårt att minnas mycket från Mello 2010 och Eurovision-äventyret och sådär. Men du har ju pratat om att du mådde ganska dåligt efter det och att du fick så för mycket skit för att det inte gick så bra i Eurovision. Vad känner du med lite distans till allt det där?
Att jag mådde väldigt dåligt är faktiskt en missuppfattning. Mm. Jag mådde ju dåligt precis efter och nu har jag sett de bilderna igen när jag precis får veta att jag inte har gått vidare. Och jag ser ju att jag är otroligt, ja, men att jag är förstörd av det.
Background storyn är att du vann svenska Mello och du tog dig inte vidare från semifinalen i Eurovision till den stora finalen. Första typ på 10 år eller sådär.
Nej, det har aldrig hänt.
Det har aldrig hänt.
Sen har de ju inte alltid haft semifinaler, vad jag vet. Mm. Och några år så har vi ju varit direkt kvalificerade, så att man vet ju inte hur det hade gått om vi inte hade varit det.
Nej.
Och jag placerade mig ändå helt okej i semifinalen. Jag var absolut inte sist, jag låg någonstans i mitten. Men det var bara typ hälften som gick vidare. Så ja, det var ju... Jag tror att jag trodde att jag skulle gå vidare för att Sverige alltid har gjort det. Den gick jag på. Och lite snacket bakom kulisserna, att folk gillade låten och hur jag var ratad och sådär. Sen så gick det bara verkligen inte hem på det sättet som Sverige brukar gå hem. Och det var ju otroligt jobbigt och jag mådde dåligt i några veckor. Mm. På den nivån var det. Men sen så åkte jag ut på Sverige-turné med Jimmy och hade så jäkla kul. Och inte långt därefter så började jag åka till USA och jobba där istället. Så att det liksom bara flöt på.
Det var ett superbra knep av det att åka ut på en Sverige-turné med någon som inte har vunnit Mello heller.
Ja.
Bara kommit till 2-3 några gånger. Så ni kunde snacka om det i alla fall. Men Jimmy, du då? Har du varit
där? Ja, har du varit där någon gång?
Nej. Men alltså, This is my life var väl... Alltså, som jag minns det, jag är ju Mello-nörd och har alltid följt tävlingen i alla år. Med den skam som det innebär att vara Mello-nörd. Nej, men jag minns inte som att den var... Det var väl ganska mycket outsider. Det var ingen som tippade på den, This is my life, eller hur?
Nej.
Det var väl en ganska en överraskning att den vann.
Ja, vi var verkligen underdogs där i deltävlingen. Då ska man ju stå vid sådana här litet bord och så kommer all press. Och det var ju typ ingen som stod i kö för att prata med mig, utan det var ju... Men Peter Jöback var ju min deltävling. Jag minns inte vilka mer det var, men det var ju liksom kö till nästan alla andra och ingen vill prata med mig. Och då står man där och rullar tummarna och känner sig så liten. Det är verkligen hemskt.
Du tänkte då så här, just watch and see.
Ja, nej, det, eller hur tänkte jag där egentligen?
Hur gick snacket i er lilla crew? Kände ni så här, ja, men vi kanske har en vinnarlåt? Eller var det bara så här, vi är med för att visa upp oss? Eller hur var, liksom, hur var era tankar om det?
Jo, Maria då som var delägare till skivbolaget med Bobby och som jag fortfarande jobbar med idag. Hon sa när vi lyssnade på den finala versionen av låten att den här kommer vinna. Det sa hon. Och de har väldigt bra känsla för vad som är en bra låt i Mello. De har gjort otroligt mycket med Melodifestivalen. Bobby har ju vunnit 5 gånger eller vad det är.
Mm.
Så det hade jag med mig i bakhuvudet. Men det var ju väldigt nedslående att ingen ville prata med mig. Och man märkte att alla andra hade supermycket fans. Och jag var liksom en nobody där då. Men sen så gick vi ju vidare med Peter. Jag och Peter Jöback gick vidare. Och då drog det ju igång. Och sen i finalen så stod det ju mellan mig och Erik Saade enligt oddsen. Så då var jag ju vinnartippad i finalen.
Och vad var känslan när ni vann då? Var det så här bara... Men alltså, var det ren eufori eller fanns det någon så här... Vad fan är det som händer? Är det här det forumet jag vill vara i? För mig känns du som en artist. Alltså jag gillar ju Mello, jag är ju Mello-kille. Men du känns ju någonstans för seriös för Mello. Förstår du vad jag menar alltså, när jag säger så?
Jo, och det där är väl också så här missuppfattningen om mig. För att jag alltid ska vara så korrekt och inte trampa någon på tårna. Och liksom, för jag är egentligen en helt annan person privat än vad jag är som artist. Men jag har ju den där seriösa sidan också. Men jag älskar Mello. Och det har kommit så mycket bra låtar ur Mello. Kanske framförallt de senaste 10 åren. Så det har blivit något annat än vad det var. Och många liksom, ska man säga, kreddiga artister har ju också ställt upp. För att det är ett väldigt bra forum för att synas. Salma al-Fakir och Pernilla Andersson och ja, men massa otroligt bra artister.
Jag får ju säga Pernilla Wahlgren. Jag får inte skratta, vad hemskt.
Även hon är bra hon också.
Alla är bra.
På sitt sätt.
Absolut.
Men det var bara ren och fri när jag vann. Det är ju det största ögonblicket i mitt liv. Det går, alltså, man kan liksom inte härbärgera så mycket lycka. Det är för mycket. Mm. Jag var ju total extas.
Hur var Erik Sade på efterfesten? Var han sned? Ärligt nu.
Han var säkert besviken. Han sa grattis till mig såklart och allting sånt. Men det är klart han var besviken. Sen gick han ju och vann året därpå.
Mm.
Och då gav jag honom sångfågeln och han såg nog inte ens att det var jag. Eller han märkte inte att det var jag, tror jag.
Är det sant?
Han tog sångfågeln och körde sin vinnarlåt. Jag hade ju då klippt håret kort och hade en helt annan look. Så att till hans försvar så var det helt okej. Men det brukar ju vara ett moment där.
Mm-hmm.
Men det blev det inte.
Det är intressant. Men är det någon gång i livet man är so full of sin self, då är det väl då kanske?
Då är det då. Ja. Han är excused.
Ja, bra. Mm.
Han är för övrigt väldigt trevlig.
Ja, men absolut.
Visst är han det?
Ja, gud ja. Jag har ju poddat med honom och jag gjorde en hel omvändning där i mina tankar om honom.
Mm.
Verkligen. Det var ju liksom här, det är typ då podden är som finast också, när man får träffa människor och ändra uppfattning om dem helt.
Mm.
Och så var Erik Sade, verkligen.
Mm. Mm.
Supernice. Nej, men efter Eurovision där och efter de där veckorna av lands sorg och skuld och skam. Nej, så illa var det inte. Men det var gärna så media målade upp det. Det är också intressant när inför den här podden, när man sökte på dig och gjorde lite research. Det var verkligen så här bara, åh, det var så mycket skam och jag skämde så mycket och jag mådde piss och panikångest och skit liksom, så här, verkligen mörker efter Eurovision.
Ja.
Men det var
panikångest kanske... fick jag av något annat. Så där har de också vinklat som om det var efter Eurovision.
Som att det hängde ihop, ja.
Det gjorde det inte.
Tiden efter Eurovision. Allt var bara mörkt.
Ja, annars krasch.
Ja, verkligen. Mm. Men vad hände då efter Eurovision där? Och när liksom den här besvikelsen hade lagt sig? För det är ganska många år där tills du liksom kom ut i den stora offentligheten igen.
Mm.
Långt break kan man säga. Även om du har gjort musik då. Berätta lite om de här åren.
Mm. Tog körkort, reste runt i Asien med en kompis, och sen fick jag ett samtal från Larry Klein då, som är producent i USA, som har jobbat med mina idoler Tracy Chapman, Joni Mitchell, och han ville att jag skulle åka dit och att vi skulle träffas och se om vi kunde hitta på någonting tillsammans. Det var väl helt förutsättningslöst egentligen, men han hade ju ändå flugit mig dit, så att han trodde väl ändå att vi skulle kunna göra någonting.
Och han visste vem det var. Det var inte så här Bobby Ljunggren att du låtsades som att du visste vem det var.
Nej, exakt. Han visste vem det var. Han spelade bas på Tracy Chapmans debutalbum. Ja. Och det blev lite så här, cirkeln slöts då, eftersom hon är min stora idol. Så vi tog ett första möte där och jag var ju supernervös. Och jag skulle ju prata engelska och spelade upp några låtar som jag hade skrivit. Jag satt bara med gitarren och sjöng. Och då väntar man liksom på att han skulle fatta något slags beslut, och så sa han, ja, nej, men let's just write some music. And så då åkte jag över säkert 5 gånger för att skriva skivan, och sen 1 gång för att spela in den, och sen gjorde vi också en dokumentär för SVT om hela den grejen. Och så släppte vi den där. Jag turnerade lite grann i USA. Blev ingen stor grej överhuvudtaget. Så det var också liksom under radarn, men väldigt stort och viktigt för mig att få göra det. Det var ju ett erkännande för mig personligen att han ville jobba med mig. Ja, sen började jag jobba på Gotland med en svensk producent som heter Tobias Fröberg. Vi släppte en EP, jag turnerade lite i Sverige, men på väldigt liksom, i väldigt liten utsträckning. Och började plugga så småningom och har inte bara pluggat på läkarprogrammet utan andra saker också. Och Ja, men mycket plugg och låtskriveri, men har, som du säger, liksom varit borta från de stora scenerna. Egentligen fram till i början av förra året, när jag började jobba med David Lindgren, Zacharias och Anders Pettersson, och vi släppte vår EP som det tog fart igen, och sen då Mello igen.
Fick du frågan om Mello under de här åren?
Ja.
Hur många gånger?
En konkret fråga. Sen har det kommit upp liksom i mitt team att vi kanske skulle göra. Men en konkret fråga med en låt.
Fick du en låt då?
Ja.
Vad var det för låt?
Det var faktiskt Torn som tävlade i år.
Är det sant? Ja. Den var ju ändå bra.
Den är väldigt bra. Ja. Den är jättebra.
Men kanske inte riktigt din stil, eller?
Nej, nej. Och det var det vi kom fram till.
Ja. Ja, skönt att jag inte, att jag sa rätt där.
Ja.
Det hade varit jobbigt om du bara, jo, vad menar du med det? Men fan vad intressant inblick i, alltså för gemene man, att liksom låtar ligger och skvalpar så där år efter år. Så här. Men i år kanske det finns en artist som passar för den låten. Nej, då tar vi nästa år istället.
Ja, men visst.
Det är, spännande ju.
Ja, men det handlar mycket om att hitta helt rätt artist för låten. Så är det ju. Så är det ju.
Spännande. Och sen så liksom, vad fick dig att göra comeback i den stora tävlingen? För att känslan var ju att du inte tänkte göra igen efter 2010. Är den känslan rätt eller?
Absolut. Ja, det var ju som sagt den största upplevelsen i mitt liv. Men det är väldigt tufft att tävla i musik. Och jag tror att gemene man förstår att det är tufft, men de förstår nog inte riktigt hur tufft det är. Det är ju otroligt subjektivt vad man gillar, och man ska ha väldigt mycket tur och timing i det man håller på med. Allting ska stämma. Det är lite som elitidrott, att allting måste stämma under 3 minuter på ett visst klockslag. Mm. Och gör inte det så står man där med skammen själv. Det är ju artisten som är längst fram och tar det mesta av det roliga och det mesta av det tråkiga och det jobbiga. Så är det ju. Så det är väldigt, väldigt tufft att tävla i musik. Det tror jag alla kan skriva under på som gör det. Och alla som är med vill ju vinna oavsett vad de säger. Det är klart alla vill vinna den där tävlingen. Men då fick jag, min manager sa att Gesson och Bobby hade en låt. Det var väl i augusti förra året. Och jag hade precis kommit hem från USA och var helt jetlaggad. Och skrev på morgonen att jag inte sovit någonting. Kan vi typ köra någon annan dag? Och Bobby bara, jag tror han blev arg på mig för första gången där. Så att nu kommer du till studion. Nu har Gesson kommit hit. Han bor inte ens i Stockholm. Så jag gick dit och sen spelade upp den här låten. Och jag sa att ja, men jag kan skriva text, men jag tror att jag gör det hemma. Och så här, väldigt, jag tror att jag insåg vad som var på gång och att jag var rädd för det. Så jag sa att, men jag tror att jag går hem och skriver. Och, eller så provar vi lite nu då. Och så provade vi lite tillsammans. Och jag hade aldrig jobbat med Gesson förut. Och han gick iväg och köpte lunch, och jag insåg att men nu har jag kanske 10 minuter på mig här att komma på någonting. Det är jättesvårt att komma på text eller melodi när man sitter mitt emot någon som man aldrig har jobbat med förut. Man får väldigt mycket hämningar, och det kan bara ta helt stopp.
Prestationsångest.
Ja. Mm. Så när han gick ut, då kom det där, för det hade brunnit i Kalifornien där vi var. Det var ju hemska bränder där förra året, så det låg liksom, på kvällen så låg det en strimma av rök och eld i vackra färger längs horisonten. Så jag hade den. Exactly. Så då kom den. Och då hade jag liksom bara, jag hade inte sjungit framför Gesson innan när vi satt och testade grejer, utan då sjöng jag för första gången. Och då sa han att det liksom, men det här kan bli bra. Det var bra refräng. Och sen så skrev vi vidare och sen spelade vi in den. Och då kom Bobby Ljunggren ner också, och jag har aldrig sett honom så exalterad. Han skrek. Och han, liksom, han är väldigt, han är inte så stor i orden. Men då var han verkligen det.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Och de var helt galna och mitt team var helt kära i den låten. Men jag var väldigt, väldigt, väldigt rädd. Och det tog säkert 2-3 månader för mig att komma fram till beslutet att faktiskt göra det. Mm. Så jag kände mig väldigt modig när jag gjorde det. Och visste att jag kunde åka ut med huvudet före. Men det gick väldigt, väldigt bra ändå. Och en av de största hitsen från året Mello. Mm. Om inte den största radiohitten.
Ja, för att man kan ju tänka som så att att ställa upp igen när man har vunnit så har man allt att förlora.
Mm.
Men det gick ju bra för dig ändå.
Mm.
Det är ju... Grattis till det.
Tack, fast det hade inte behövt göra det.
Nej,
det hade precis. Kunnat vara slutet. Liksom.
Ja. Mm. Men det var det inte.
Det blev en ny början.
Verkligen. Men vad var den största skillnaden då på de två medverkandena?
Ja, men alltså... 9 år äldre. Mm. Jag var mycket mer närvarande den här gången och hade mycket roligare med de som jag jobbade med och de fantastiska människorna som gjorde mitt nummer. Dennis Bruckner och Sign Odenstål som också gjorde vinnarbidraget. Det har de gjort 3 år i rad nu och helt otroliga på att bygga upp den här världen som vi hade på scen och konceptet, visionen. Helt fantastiska människor. Så att träffa dem och hänga med dem och hela mitt team, det är ju... Ja, men jag kan tänka mig att det är som att åka ut med ett fotbollslag eller liksom, och kämpa tillsammans mot det här målet som man har. Det blir en otrolig gemenskap och sammanhållning. Så ja, jag hade väldigt, väldigt roligt. Men jag var ju otroligt nervös, kunde inte äta. Jag hade sådana här näringsdrycker, det var det enda jag åt. Det är en otrolig nervositet och det ligger i luften där backstage i logerna. Alla är supernervösa och man pratar knappt med varandra utan alla är inne i sitt. Och det är nästan en domedagsstämning backstage faktiskt.
Mm. Jag tycker personligen att Ashes to Ashes är starkare än This is My Life.
Tack!
Ja, men verkligen. Jag tycker att den är bättre och men ändå så gick den inte lika bra om man ska liksom bara gå på resultatet.
Mm.
Var du besviken? Alltså även om den gick bra och att det blev en hit sen, var du besviken på att den inte vann?
Jag ville ju vinna. Det ville ju alla där. Jag var besviken på juryns röster. Där kom vi sist, tror jag. Eller nästan sist, den här internationella juryn. Jag tyckte att vi var mycket bättre än vad de gav poäng.
Av folket då? Vad kom du då?
Jag tror jag kom 7. Mm. Men bäst av alla kvinnliga akter, förutom duetten.
Mm.
Jag tycker att jag sjunger bra. Jag tycker att vi hade kvalitet i vår låt. Jag tycker den är originell. Det är liksom, den är inte generisk. Den är liksom, försöker inte likna något annat. Utan jag tycker den är speciell.
Mm.
Så jag tyckte att den hade kunnat få mycket bättre poäng av juryn.
Jag håller med. Vi har ett segment som heter Antingen eller.
Mm.
Som går upp på att jag säger bara 2 alternativ. Ska du se vad du föredrar helt enkelt.
Mm.
Antingen eller! Kevin Borg eller Robin Bengtsson?
Robin!
Läkare eller artist?
Men jag behöver inte välja.
Mello eller Idol?
Mello.
Vänster eller högerpolitik?
Vänster.
Legalisera marijuana, ja eller nej?
Men gud, det här kan man ju inte bara... måste man ju argumentera för i så fall. Medicinsk marijuana, ja.
This is my life eller ashes to ashes?
Ja, men nu har ju du uppat den så mycket ashes, säger vi.
Mm. Kött eller vägg?
Vägg.
Turnera eller skriva, spela in ny skiva?
Turnera.
Mm. Nästa segment heter Ett ord om. Och det går ut på att jag säger 5 stycken svenska kändisar som folk brukar ha åsikter om.
Mm.
Och ska du säga det första ordet som kommer i ditt huvud när du hör namnet. Är du med då?
Ja.
Ett ord om. Alexander Bard.
Konstig.
Jimmy Åkesson.
Blä.
Christer Björkman.
Love.
Cissi Wallin.
Stark.
Alex Schulman.
Mobbare som förmodligen har mognat. Det var flera.
Det var inte ett ord. Mobbare som förmodligen har mognat. Trycka ihop det. Ja, bra. Vi ska avslutningsvis damma av ett gäng lyssnarmail. Första mejlet lyder så här. Hej Anna, vad har du för relation till alkohol och droger?
Åh. Tycker om öl och vin. Tycker om känslan av en öl efter ett gig. Tycker om känslan av en öl överlag och dricker gärna det. Blir väldigt sällan full. Har väl någon fylla om året kanske, och då är den ganska redig också, tror jag.
Då är det med Jimmy på sitt turné.
Då är det med Jimmy. Ja. Nej, men jag gillar alkohol. Jag har inga som helst problem med det. Har aldrig blivit liksom personlighetsförändrad eller så, utan jag har kul och bryter ner alkohol väldigt långsamt, så att jag blir väldigt fort påverkad, så jag vet att jag kan bara ta ett par liksom. Droger, det är ingenting som jag har testat eller håller på med. Jag är väldigt rädd för det. Har ju läst mycket om det i mina studier och är väldigt rädd för att bli hooked, väldigt rädd för att bli skadad av det.
Mail nummer 2. Hej Anna, vad tänker du om familj och barn och sånt? När du en barnlängtan?
Ja, men det gör jag. Nu har jag alla mina syskon barn och då blir man ju väldigt sugen. Men jag är ju väldigt karriärsinriktad och har väldigt mycket som jag vill bocka av, och jag vill komma längre. Känner mig väldigt mycket som ett barn själv fortfarande i min familj, och jag är ju yngst och har nog ett tag kvar innan jag är där, men jag vill verkligen ha barn.
Trots lillgammalhet.
Ja, ja, det är lite omvänt för mig. När jag var liten så var jag väldigt lillgammal, och nu känner jag mig liksom inte vuxen, trots att jag förmodligen anses som det.
Benjamin Button.
Ja.
Nästa mail lyder så här. Hej Anna, Let's Dance? Frågetecken. Så mycket bättre? Frågetecken.
Skulle jättegärna göra Så mycket bättre. Och jag älskar att dansa, framförallt pardans. Jag buggar mycket med min pappa. Så Let's Dance skulle jag nog också kunna tänka mig faktiskt. Men ja, skulle vi göra båda. TV4, hook me up.
Ja, du har inte fått frågan på
någon. Nej, inte på någon.
Fan.
Vad är det här? Har du fått frågan?
Nej, jag är lika lax som du.
Skulle du vilja göra Let's Dance?
Ja, fy fan vad kul.
Tänk om vi fick göra samma år.
Eller hur? Det hade ju varit helt magiskt. Fan, vi kan ju skicka ett brev så att de får 2 till priset av 1. Sälja in sig själv.
Fy fan.
Undrar om det är många kändisar som gör så. Alltså hör av sig själva till sådana produktioner.
Ja, undrar om det är det. Och de får ju förmodligen nej då.
Förmodligen, det är väl för fjantigt kanske. Ja. Eller så här. Då vill de inte ha dem längre.
Nej.
Det är som den här... Den killen som är för på.
Ja. Eller, ja, precis.
Omvänd effekt liksom.
Gud, jag sitter som en sångmick här. Jag kanske inte sitter för nära.
Nej, det är bara bra. Det är bara bra. Ju närmare micken du är, desto lättare blir det att ta bort så här puffar och så här saker. Nästa mail lyder så här. Vad röstade du på i senaste valet?
Miljöpartiet.
Nästa mejl lyder så här. Hur ser du på Mello i framtiden? Vill du vara med igen eller har du stängt dörren till det helt nu?
Nej, men jag är ju supersugen. Alltså det gav verkligen mer smak. Jag skulle verkligen kunna tänka mig att göra det igen. Samtidigt så vill jag inte liksom göra det så här 3 år i rad som så många gör. Och det tror jag kan vara lite farligt. Så jag vill liksom inte bara bli en Mello-artist. Jag vill vara något annat än det. Men jag skulle verkligen vilja göra det igen.
Sen får man ju inte bli en sån artist som du är inne på, att folk blir trötta på en. För att det finns ju exempel på artister som varit med många år och sen ställer de upp med en kanonlåt. Men då har de varit med 5 år i rad, så då åker de ut för att folk är så trötta på dem. Och hade till exempel en helt ny artist ställt upp med samma låt, så hade den garanterat gått vidare. Det finns flera sådana exempel genom åren, så att man får nog passa sig att man inte blir en sån som folk ledsnar på. Liksom.
Absolut, man blir överexponerad.
Ja. Men fint att du vill vara med igen.
Ja.
Nästa mejl är det så här. Är Idol och sådana program endast positivt, eller kan du se det problematiska med att unga människor blir så ledsna och bedömda på bästa sändningstid?
Jo, men det är klart. Och sen i hela auditionprocessen så vaskar de ju fram de bästa och de sämsta och de konstigaste.
Mm.
Och det kan vara väldigt svårt att titta på, för att genom åren så är det ju en del som har varit med som man tänker är kanske till och med sjuka och funktionsvarierade. Och där måste man vara mycket mer försiktig. Och även för de som är normalstörda så måste man ju vara väldigt noga med att verkligen gå igenom vad det här innebär. Och För det är så svårt att föreställa sig vilken stor grej det är. Så där kan jag bli lite så här, kan vara väldigt svårt för mig att titta på faktiskt. Och sen då när man har vaskat fram de allra bästa och många är unga, så är det ju skittufft att ta den här kritiken i live-tv. Så att den tycker jag de kunde tagga ner lite också. Och ha lite mer förståelse för att de allra flesta som är med där är väldigt orutinerade och nervösa.
Mm. Mail nummer 7. Vi som har följt dig ganska länge är nog lite nyfikna. Hur mår din pappa?
Jaha. Han mår bra. Han har... Han tog bort sin gallblåsa. Det skulle inte vara någon stor grej överhuvudtaget, men de gjorde fel. Det blev en vårdskada som han lider av fortfarande. Han gör fortfarande operationer och vi vet inte riktigt vad som kommer hända eller hur det här kommer påverka hans liv. Så han mår för det mesta bra, men blir inlagd då och då. Så det är en process och vi vet fortfarande inte riktigt vad som kommer hända.
Det var alltså en läkare som gjorde fel?
Ja.
Vad blir följden av en sån grej? Har ni anmält honom?
Inte läkaren i sig, men grejen som hände är ju anmäld och han har fått skadestånd och sådär.
Får man mycket skadestånd för sånt?
Först skulle de ge en struntsumma och då kontaktade han en advokat och nu har han fått väldigt mycket mer. Men det motsvarar absolut inte den förlorade arbetsinkomsten eller det förkortade livet som det här kommer innebära. Vi vet ju inte, men förmodligen är hans liv förkortat.
Det är sant.
Ja.
Bedrövligt.
Ja.
Nästa mejl är kort och lyder bara så här. Vad ångrar du?
Jag ångrar nog att jag som tonåring inte vågade... Ja, men jag hade pojkvänner och liksom dejtade, men jag släppte aldrig in någon. Och när jag var i sena tonåren så var det någon kille som sa till mig att jag skulle jättegärna vilja vara med dig, men det är liksom som en mur, så det här kommer inte gå. Ja, men att jag kanske hade varit lite mer modig där och vågat satsa mer på relationer. Nu är jag ju lycklig med min sambo, men ja, faktiskt.
Är du bättre på det idag?
Ja, det är det.
Bra. Mail nummer 9. Vad är din största sorg?
Ja, men det är att jag under liksom majoriteten av mitt liv kommer behöva leva utan mina föräldrar. Förmodligen kommer det väl bli så. Det känns väldigt sorgligt.
Hur mår din mamma?
Bra. Mm. Bra.
Bra. Sista lyssnarmailet lyder så här. Vem kom på idén till din magiska outfit i årets Mello?
Dennis Bröckner, och det är Elin Lanto som har gjort den. Mm. Tack så mycket. Mm. Det är en superwoman outfit.
Mm. Nästan som en Marvel-film.
Ja.
Ja. Ja, det var riktigt läckert.
Tack.
Sista segmentet är något som heter Nemos känsliga fråga.
Nu är det sista. Mm. Och det är det här som jag är så nervös för. Och jag har ju varit nervös under hela den här sessionen.
Varför?
Nu börjar det ta slut.
Ja.
Nej, men det är första gången jag gör en intervjupodd. Jag har bara varit med som någon kommentator i någon Eurovision-podd. Och nu var det första intervjupodden.
Ja.
Och jag ville vara mig själv lite grann. Jag har varit lite grann.
Ja, men vad är skillnaden då på dig själv och inte dig själv? Och hur skulle jag kunna locka fram det bättre?
Nej, men om vi gick och tog en öl nu.
Ja.
Eller nu. Klockan var klockan. 11:30. 11:45. Nej, men en festkväll så skulle jag nå en helt annan person.
Mm. Men är du nästan lite besviken över att du inte har kunnat vara dig själv mer?
Lite.
Ja. Jag tycker du har varit bra.
Okej,
ja.
Bra.
Men vi får se vad du svarar på den här frågan då.
Nemos känsliga fråga.
Du har tidigare pratat ut om din panikångest. Hur är det med den idag? När hade du ett anfall senast? Kan du beskriva hur det känns för folk som aldrig har upplevt det? Går det att beskriva?
Ja, har du haft det?
Ja, men det har alltid varit i samband med liksom så här, droger och sådär.
Ja.
Okay. Jag har inte haft det sen jag blev clean, nej.
Mm. Men för mig så var det i samband med att min pappa blev sjuk. Och jag hade precis börjat på läkarprogrammet också, som är otroligt tufft. Man måste ju plugga hur mycket som helst. Så det blev för mycket för mig där. Och första gången var när min pappa var inlagd och han sa att han hade fått förmaksflimmer, som är en hjärtgrej. Och Och jag visste inte då att det är väldigt många som har det, och det är inget farligt om man har det en kort stund. Jag trodde att det var samma sak som hjärtinfarkt. Och det var första gången jag hade panikångest. Så då kände jag... Jag krampade i händerna för att jag hyperventilerade. Jag kände inte mina händer, kunde inte andas. Kände som att hjärtat inte fick plats i min kropp. Och det enda jag var fokuserad på var att ringa min bror så att han skulle kunna följa med till sjukhuset för att vi skulle säga hej då till min pappa. Så stort blev det i mitt huvud. Och jag kunde inte ringa honom för att mina händer var liksom i så mycket kramp. Mm. Och sen fick jag det kanske 5 gånger till i samband med tenta, plugg. Det är ju den där känslan av att man inte får plats i sin egen kropp. Och ingenting som någon säger eller gör hjälper. Ingen tanke hjälper. Man kan inte tänka positivt. Det känns som att man ska dö i några minuter. Och sen följs det av svår ångest. Men inte panikångest, utan bara svår ångest. Och senaste gången jag hade det var väl kanske för 2 år sedan. Jag hade det kanske 5 gånger totalt. Mm.
Något som du har ätit medicin mot?
Ja, för att kunna sova. Mm. För jag märkte också att när jag låg och var vaken och tänkte på min pappa eller på tentan så, och inte sov, då blev det ju så mycket värre också, såklart. Så funkar ju psykiska åkommor eller sjukdomar generellt. Att om man fixar till sömnen så kan det bli väldigt mycket bättre med det andra också. Mm. Så jag tog för att sova.
Mm. Äter du någon medicin idag?
Nej.
Nej. Du, vi är klara.
Är vi det? Mm. Vad kul det har varit. Mm. Tack för att jag fick vara med.
Ja, men tack för att du ville vara med. Är det några kloka visdomsord du vill signa ut med?
Nej. Ja. Nej, jag tror inte det.
Har du några gig framöver eller någonting du vill puffa för?
Ja, nej, men vi fortsätter ju med vår Sverige-turné. Nu vet jag inte när du kommer sända det här, men allt finns på min Instagram och Facebook. Mm. Sen blir det julturné med Robin Bengtsson faktiskt i jul. Stjärnklart åker vi med. Så kommer det ny musik. Jag har precis släppt en ny singel som heter Home. Den får man gärna lyssna på.
In och lyssna på Annas nya singel. In och följ Anna på Instagram och se henne live för guds skull.
Ja, tack. För då är jag roligare.
Vi får väl se. Ja, ha det så bra. Hej då!
Ha det bra, hej då!